Du lyssnar på Bär din skuld av Henrik Wingfors, uppläst av mig, Sofia Berntsson. Kapitel 1. Kyrkoherden i Sankt Görans kyrka på Kungsholmen i Stockholm suckade. Han hade varit hos kiropraktorn och smärtan i höjd med ryggslutet hade lättat lite. Han hade ett möte vid tretiden, men kunde inte riktigt komma ihåg vem det var han skulle träffa eller varför. Han öppnade kyrkdörren och tog trappan till höger upp till församlingens kontor som låg i kyrkans bakre del bakom orgelläktaren. Väl uppe på kontoret vek han upp kalendern på skrivbordet och såg att det stod HP klockan 15 med en handstil han inte kände igen. HP? Frågade han sig själv, men det kom inte upp någon minnesbild. Jaja, tänkte han, det skulle strax lösa sig. Klockan var redan 2:45. Han gick ner för trappan för att titta till i kyrkorummet. De hade haft problem med stölder och att lösa föremål blivit stulna, men det var ett tag sedan. Han brukade låta kyrkans dörr stå olåst om han bara gick ut ett ärende, men låste om han skulle vara borta en dag. Just denna vecka var ingen på kontoret och kontorspersonalen brukade hålla ett öga på kyrkan medan de då och då gick ner för trappan för att hämta eller lämna en pärm i arkivet vars dörr man kom åt under orgelläktaren längst bak i kyrkan. Eftersom det var tisdag så brukade kantorn dyka upp senare på eftermiddagen och småprata lite om söndagens gudstjänst innan kören dök upp. Strax innan kören började samlas för övningen brukade han ha gått hem för dagen. Han gick in i sakristian, ett utrymme som av tradition tillhörde prästen och där också några få värdefulla föremål som just Sankt Görans kyrka ägde förvarades. I kassaskåpet bakom ett draperi fanns en kalk och ett fat i silver samt några silverljusstakar. Inte Svenska kyrkans mest värdefulla föremål, men tillräckligt intressanta för Kungsholmens många narkomaner som då och då strök runt kvarteren i jakt på lätta saker att sälja vidare för knark. Han öppnade skåpet och kollade att hans olika prästkåpor var kvar. Allt såg ut som vanligt. Han hörde plötsligt ett svagt ljud medan han hade ryggen mot dörren. Han hann inte riktigt vända sig om innan han fick ett slag mot huvudets högra sida. Strax vid örat. Det gjorde fruktansvärt ont och han kände att varmt blod trängde fram ögonblickligen. Kraften i slaget gjorde också att han tappade balansen och föll framåt utan att hinna få upp händerna. Han såg golvet komma farande mot ansiktet och hans sista tanke var inte att det var han som föll utan att det var golvet som var satt i rörelse. När hans ansikte mötte den nedtrampade mattan föll ytterligare slag mot hans bakhuvud och han hann känna en stickande smärta innan han misslyckades med att dra ett sista andetag. Rosetta Eriksson, polisinspektör på Kungsholmspolisen i Stockholm, satt och slösurfade på Aftonbladets hemsida när telefonen ringde. Hon hade suttit och tittat på fåniga internetklipp på YouTube en stund innan hon gick över till kvällstidningarnas hemsidor. Hennes chef, kommissarie Karin M. Olsson, visste att hennes medarbetare då och då surfade, men missunnade dem inte lite avkoppling, i alla fall inte korta stunder. Det hade varit några lugna veckor sedan tingsrätts- och hovrättsförhandlingarna var över för mordutredningen som hade lett fram till en rasistisk seriemördare som hållit polisen sysselsatt i flera månader innan han åkte fast. Ett antal tiggande romer från Rumänien hade under loppet av några månader fått sätta livet till och utredningen hade varit oerhört intensiv med många övertidstimmar och sena kvällar. Det var därför inte så konstigt att teamet runt Karin tog det lite lugnare några veckor. Tids nog skulle ett nytt mord eller annat grovt brott hamna under deras ansvar att utreda. Polisens riktlinjer tillät begränsat surfande för privat bruk, inte att man satt i flera timmar. Rosetta hade aldrig surfat överdrivet mycket på arbetstid. Hon hade ett föga använt Facebook-konto och anonym profil på Twitter. Polisledningen, precis som alla arbetsgivare...